Hej och välkomna till Dysselpodden. Det här är Oliver.
Det här är Fabian. Idag i studion har vi Ulrika Elisson Grane. Du är i botten utbildad lågstadielärare och arbetar som pedagogisk utvecklingsledare i Leksands kommun. Samt vinnare av Guldäpplet 2021 för ditt arbete med att utveckla en motiverande och bra undervisning för alla elever på lika villkor. Välkommen Ulrika.
Tack så jättemycket.
Kan inte du berätta för våra lyssnare lite mer om ditt arbete som lärare och utvecklingsledare?
Jag jobbar som lärare och pedagogisk utvecklingsledare. Jag jobbar halvtid på Ulvi skola i Leksand. Och där undervisar jag elever i klass 5 och 6. Mm. Jag jobbar ju på en mindre byskola, så vi har 2 årskurser i samma klass. Jag har jobbat 34 år som lärare, så jag har jobbat jättelänge. Och är i botten då lågstadlärare. Så jag har jobbat jättemånga år med att lära många barn lära och läsa och skriva under mina år.
Kul.
Ja, och just nu då så är jag på mellanstadiet, så jag undervisar i matte, NO, svenska, SO-teknik. Mm. Och sen så jobbar jag som pedagogisk utvecklingsledare och för hela kommunens grundskolor. Och där tycker jag det är extra spännande, för min roll där är att stödja pedagogerna så att vi ska få en likvärdighet i våra klassrum. Men även hur man med hjälp av digitala verktyg kan ge alla elever en stödande digital lärmiljö.
Ja. Du driver ju även ett Instagram-konto, Ullis skolsida, och din egna webbsida. Cool. Vad inspirerade dig till att göra det, och till vilka personer är dessa plattformar riktade till?
Ja, det som driver mig, det är att kunna dela med mig av mina kunskaper som jag samlar på mig under alla mina år som lärare. Det är ju så här, man ser ju vad kan hjälpa eleverna, vad kan utveckla eleverna. Det är så, jag brinner ju lite extra för alla elever som kanske har det lite tuffare i skolan. Ja. Mm. Och hitta arbetssätt, vad passar de här eleverna? För det jag ser är att de här eleverna, det som hjälper dem, det hjälper ju alla elever att bli riktigt bra. Och jag ser ju att många elever inte får den hjälpen på det viset. Och då vill jag försöka dela med mig av mina arbetssätt och hur jag tänker. Så att egentligen från början så är det ju främst för lärare. Mm. Jag tänker att jag ska dela med mig. Men jag får faktiskt otroligt mycket frågor både på Instagram, på DM och på hemsidan på mig från föräldrar. Mm. Som har hittat och som, ja men man känner att man vill hjälpa sina barn. Man känner att hur ska jag göra och få tips och idéer. Jag får faktiskt ganska mycket frågor från föräldrar också om hur ska vi kunna hjälpa barna. Och speciellt kanske barn med dyslexi eller andra svårigheter, att de letar och vill försöka hjälpa sina barn så mycket som möjligt.
Ja, så det är alltså någon liksom så här online-skola fast liksom mer som video som hjälper och sen lite så här information.
Nej, egentligen inte, utan Instagram så delar jag väldigt mycket från bilder och så, och skriver och berättar om, ja men så här har vi gjort när vi jobbar med de här texterna eller med NO och sånt. Och på hemsidan så skriver jag lite längre för att beskriva arbetssättet. Och det är egentligen så här, man hittar, jag delar en del material och så hittar man, ja men det här kanske mitt barn skulle, jag skulle kunna träna hemma med mitt barn och såna här saker. Så jag får mycket sådana frågor, hur skulle vi kunna tänka, har några tips och idéer och såna saker.
Och har du själv någon koppling till dyslexi eller någon annan diagnos?
Jag har inte dyslexi, men jag har själv läs- och skrivsvårigheter. Men vi har dyslexi i släkten. Min morbror har det till exempel, och mina kusiners barn och så. Men jag har ju själv, när jag var liten så fanns ju inte dyslexi som diagnos.
Nej.
Utan jag har ju ganska stora svårigheter fortfarande med att stava. Skriva. Ordlistan på min tid så fanns det ju inte, jag hade ju inga datorer, utan det var ju ordlistan som blev min bästa vän när jag gick i skolan, för annars fick jag ju bara massa rött, för det var ju så man skrev för hand och det här.
Mm.
Så det var ju mitt sätt att veta, slå upp orden, har jag stavat rätt. Idag är jag ju så glad att det finns datorerna så jag kan få stavningshjälpen och alla de här sakerna.
Jo, jag har också jättesvårt med stavning. Det är verkligen liksom, datorer hjälper så mycket när man ser liksom den här röda texten och så kan man klicka och få rätt liksom, så här, stavning så enkelt liksom.
Fast det värsta, det är ju när autocorrect inte ens fattar vad man försöker skriva. Då är det ju illa liksom.
Ja, det är det. Men sen har jag också svårt med högläsningen fortfarande. Jag har ju läst jättemycket. Jag fastnar ju i böckernas värld när jag väl lärde mig att läsa. Jag var ganska sen att lära mig att läsa.
Mm.
Och har läst och läsa tyst idag är jag ganska bra läsare. Men läsa högt, ska jag läsa för mina elever, då måste jag ha läst igenom det flera gånger innan. För annars så läser jag fortfarande fel när jag läser högt och så här. Så är det. Så jag kanske skulle ha en dyslexidiagnos som jag skulle göra idag, men jag har ju läs- och skrivsvårigheter, så vet
jag.
Som specialpedagog stödjer du ju även elever med olika diagnoser. Hur ser liksom en vanlig dag ut i skolan?
Ja, jag har jobbat som specialpedagog tidigare. Nu jobbar jag som lärare bara. Men som jag sa förut så brinner jag ju extra för de här barnen som har olika svårigheter.
Mm.
Men mitt fokus är egentligen inte på att hitta, och nu ska vi jobba med det här, mental syntes eller såna här saker. Utan mitt fokus är ju att bygga upp arbetssätt som kanske möjliggör för alla elever att nå så långt som möjligt.
Ja.
Så att jag jobbar ju mycket med, man kallar det för differentierad undervisning. Men vi försöker hitta nivåer. Så att när man jobbar, alla jobbar med samma område. Jag menar, ska vi jobba med att skriva en text så jobbar ju med alla med den typen av text. Men att försöka hitta och göra olika nivåer, en lättare nivå emellan och svårare, då kan man också utmana alla elever att göra det. Men sen jobbar vi någonting som heter språkutvecklande arbetssätt. För att vi tränar på jättemycket ord och begrepp. Vi tränar på att veta vad alla ord betyder.
Mm.
Vi jobbar jättemycket kooperativt. Alltså man jobbar tillsammans. Inte som grupparbete, utan man jobbar tillsammans och liksom jobbar där med orden och begreppen och får träna tillsammans. Man diskuterar mycket. Så att jag har ju elever som, skulle jag gå efter vad de skriver när de lämnar in, då skulle inte jag kunna godkänna dem knappt. För de har inte förmåga att kunna uttrycka sig i skrift. Men här får jag ju höra muntligt alla saker de kan och fördjupa och kunna höra deras kunskaper. Och sen när de skriver så är det ju ett sätt att träna bara för dem, utan deras kunskaper hör ju jag muntligt i deras diskussioner tillsammans med kompisarna.
Ja. Och när det kommer till så här tillgänglighet som lärare, du har ju pratat lite om det nu, men för specifika elevanpassningar, hur skulle det liksom funka i ditt klassrum? Du har ju berättat lite om med grupparbete och sånt. Och vad är det för bra tips som du skulle ge till andra lärare?
Jag har ju förmånen då som pedagogisk utvecklingsledare, så har jag ju det här med att det ska vara likvärdighet. Alla elever ska ha tillgång till digitala verktyg.
Ja.
Så därför är ju jag med. Vi har ju sett till att allting i kommunen, vi är ju ganska liten kommun i Leksand, så vi har ju sett till att alla de här kompensatoriska hjälpmedlen som inläsningstjänst, talsyntes och sådana saker, det köper vi in centralt och det ska alla elever ha tillgång till via sina Chromebooks. Så att det ska inte spela någon roll vilken skola du går på eller vilken lärare du har, utan det ska finnas tillgängligt för alla. Och genom att det finns tillgängligt för alla så gäller det också att vi jobbar med att det inte blir så här, aha, varför använder den här eleven till exempel talsyntesen, utan det ska ju vara, vi tränar med alla elever, för vi har ju elever med NPF som också behöver lyssna på text och så, för man orkar inte och det. Vi använder väldigt mycket digitala verktyg.
Det är bra.
Ja, talsyntes och allt. Sen stödjer jag eleverna väldigt mycket genom att även om de inte just då jobbar med datorn, för att de kanske jobbar kooperativt och håller på med ord och begrepp och träna, så har ju jag väldigt mycket strukturer digitalt på tavlan för att tala om, visa att ja, men det här ska vi göra den här lektionen. Den här ordningen är kort och tydligt. Det finns en timer med som man ser hur mycket tid är det kvar av lektionen. Ja. Och sådana saker. Det är bildstöd, det är färgkodat efter vilket ämne det är och sådana saker. Så att jag stödjer ju eleverna på det viset också. I väldigt mycket.
Jo, det är så här. Jag är också lite att jag i nian då hade jag ganska mycket digitalt och jag fick liksom filer där jag kunde lyssna på texter som vi fick och det hjälpte jättemycket. Sen nu i gymnasiet har det gått lite att jag behöva läsa texterna liksom i klassrummet utan någon liksom dator tillgänglig.
Ja, och det blir också så att för att mina genomgångar, många gånger om man tänker då just elever med dyslexi har ju väldigt, väldigt svårt att kunna anteckna samtidigt som de ska lyssna. Mm. Om man så, det här är ju väldigt vanligt på högstadiet. Jag vet ju våra elever som kommer sen att läraren står och pratar och antecknar, och så förväntas det att du som elev ska kunna ta anteckningar, lyssna och liksom hänga med. Och då jobbar jag väldigt mycket. Jag skriver aldrig på tavlan, utan jag har alltid mina presentationer ligger färdiga digitalt. Mm. Och sen så är det lite text på varje sida. Och sen är det alltid nästan ett foto som man får den här kroken hänga upp. Vad handlar om? En kort rubrik. Ett ord kan det vara bara som beskriver. Mm. Och då är det ju lätt. Då behöver man inte anteckna, utan man kan få lyssna och ta in. Och sen så får man ju den här presentationen. Det får alla elever direkt efteråt. Och då kan man ju de som behöver gå tillbaka. Och de kan lyssna flera gånger. Och få också uppläst och sådana saker. Så att det är också ett sätt att anpassa och få det kompensatoriskt.
Ja, jo.
Utifrån din erfarenhet, vilka anpassningar fungerar bäst för elever med dyslexi?
Väldigt, väldigt olika. För det är olika elever. Och vissa har svårt att läsa och vissa har svårt att stava. Vissa är både och. Men att kunna lyssna på texten eller prata in sin text, det är ju kanske det som de flesta har stor hjälp av. Och sen är det så att när vi jobbar med framförallt kanske skrivandet, att ta till texter är kanske lättare, för man är van att det finns inläsningstjänster och man kan lyssna på texten. Men det som kan bli väldigt svårt är att skriva texter.
Mm.
Så vi, och få till den röda tråden. En faktatext går ofta lättare, för det kan man veta mer konkret hur ser en sån text ut. Men att skriva berättande texter brukar kunna vara ganska svårt. Så att vi jobbar med någonting som kallas för cirkelmodellen. Och då bygger man upp texten i steg tillsammans. Så att först så lär man sig om ämnet. Till säga att vi ska skriva om ett land i Europa, vi ska skriva en faktatext om länderna i Europa. Ja, men då jobbar vi jättemycket med Europas länder i SO:n. Så man kan allting och lär sig fakta. Sen tränar vi på, ja men skriver man den typen av faktatext då? Och det gör vi tillsammans, kooperativt och tillsammans. Ja men det ska de här delarna, det här ska vara med. Och sen när vi kan det här, då gör vi alltid beskrivande texter tillsammans i små grupper. Så då har man ju varit med och skrivit en text. Fast ofta då eleverna med dyslexi har ju då bidragit muntligt. Och så är det någon annan som är sekreterare i gruppen.
Ja.
Och så får de det här uppläst. De får höra den texten. Så får de höra 7 texter till. Och då vet man, jaha, är det så här en sån text ska se ut? Och då kan man ju prata in den eller skriva den sen. För man har, vet hur den ska vara.
Mm. Och det är liksom så här, det är ju bra för elever med dyslexi att kunna lyssna på grejer som du sa. Istället för att läsa dem. Men hur skulle det vara bra för dem att träna sin, liksom, sin språkförmåga i skolan? Mm. Och hur skulle skolan kunna hjälpa dem med det?
Vi jobbar ju mycket med, som jag sa, ord och begrepp. Och det gör vi mycket, mycket kooperativt. Att tillsammans vi tränar, ja, men, nästan som man gör ordlist. Och vi har en bild med en bild och ett ord. Och så finns det förklaringar att bygga upp för att man ska veta så. Och sen så jobbar vi mycket med, vi tränar faktiskt med alla elever, för vi ser att alla elever behöver ha bättre läskondition, få upp sitt läsflyt. För det är skillnad, man måste skilja på det här, när ska vi träna läsning och när ska jag kunna visa min kunskap. Som SON och elever med dyslexi ska ju inte behöva tvingas läsa då om man ska kunna visa sin kunskap, utan då vill jag ju att man verkligen ska få visa. Sen tränar vi läsning på annan tid, och det gör vi med alla våra elever. Vi är intensivläsare, vi läser läslistor, och det gör vi med våra absolut duktigaste läsare och alla. Så läser man i par och tränar.
Ja.
Sen är det ju så att vi bygger upp texten, vi läser texten tillsammans. När jag gick i skolan, som jag sa, läsa högt var jag urkast på, så att jag läste ju alltid fel. Så jag skulle aldrig säga i min klass att vi går runt och så läser alla.
Nej,
det är jag som läser texten högt för eleverna. Och så får de sammanfattande och diskutera två och två. Så att de vet ju innan de lyssnar på texten också, eller ska läsa texten själv, vad texten handlar om. För vi har ju gått igenom den fullt.
Jo, det är ju liksom, jag brukade ibland i högstadiet behöva då liksom att läraren pekade ut och så fick folk läsa. Och det är liksom, det är ganska jobbigt om man har dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter.
Mm.
Det är jättejobbigt. Och jag var ju sån där, på min tid när jag gick i skolan, då gick de alltid i ordning nästan. Så att jag kunde räkna ut, jag satt aldrig i något hörn, kunde jag ju räkna ut att det här stycket kommer jag få läsa. Och så läste jag ju det tyst för mig många gånger så att jag kunde ju läsa någorlunda. Mm. Sen hade jag vissa lärare som bara där och där och där. Och då var jag helt körd för då läste jag ju alltid fel.
Du undervisar bland annat matematik. Vad för utmaningar möter du dagligen?
Det är ju framförallt läsa texten. Att det är så mycket problemlösning med text. Där man, med de här lästalen, där man ska först läsa den. Man ska plocka ut det viktigaste och sen ska man veta hur man ska använda det. Och det är ju inte bara elever med dyslexi utan det gäller ju alla elever att ta till sig den här, vad som står och vad som förväntas att jag ska kunna använda för information i den här texten.
Och sen är det också lite, har du några bra metoder till elever som tycker det är svårt med matte, till exempel hemma när de ska plugga in för prov eller i skolan till och med?
När min mellanson gick på gymnasiet så behövde han tenta av matten för han hade missat en kurs på grund av sjukdom. Och då fick han så sommaren, han valde att han skulle tenta av i augusti. Och då, det han gjorde då, skulle göra, det var han, det hade jag ju glömt totalt. Och jag vet ju, många föräldrar tycker det här är svårt att hjälpa sina barn med matte. Och jag var ju också i den situationen då att, ja men hur ska jag kunna hjälpa honom? Jag har ju glömt allt vad det här handlar om. Så att det som hjälpte honom och som jag tror hjälper, jag ser hjälper mina elever väldigt mycket, det är det här att man lär sig tillsammans. Även om man tycker att vissa saker är svåra, vi försöker titta, vi lär tillsammans och sådana saker. Och det gjorde vi genom att titta på väldigt mycket filmer på YouTube. Det är väldigt många mattelärare speciellt som lägger upp på YouTube och förklarar och så. Och de förklarar, mattelärare förklarar ju ofta på olika sätt. Och man måste ju hitta någon då som, ja men det här, den här känner jag förklara så jag förstår.
Mm.
Och då hittar vi en sån. Och det hjälpte ju honom till att jag kunde titta med honom så att jag förstod. Och så kunde vi hjälpas åt sen och lösa det för att vi tittar på de här filmerna tillsammans och sånt.
Mm.
Och det, så att just att ta hjälp av resurser som faktiskt ligger på typ YouTube finns för att förklara när man själv känner kanske att man inte vet. Sen idag har vi ju faktiskt många, om, när man kommer igång, att kunna använda AI som faktiskt en pluggkompis.
Ja,
istället för att den ska säga svaret, att be den förklara. Och den kan man ju skriva till, säga till igen att ja, men jag förstår inte, du måste ha en enklare förklaring, du måste ge mig exempel. Så att har man då föräldrar som kanske tycker det här är svårt, att man själv som elev kanske kan börja ta hjälp av AI som en pluggkompis, att den får förklara, den kan ge exempel så att man förstår hur ska jag lösa det här. För att få svaren bara, det är inte det som är det viktiga, utan man vill ju veta hur ska jag göra då?
Exakt, ja.
Men vilka är dina digitala verktyg som är dina favoriter?
Ja, vi jobbar ju med Chromebooks, mina elever, så vi använder ju Googles verktyg. Så jag använder faktiskt Google väldigt mycket till många olika saker. Sen är det vissa saker som, vi har ett digitalt matteprogram som vi använder som heter Magma eller matteappen. Där eleverna kan få uppläst, de visar sina lösningar och sånt. Jag använder ju väldigt mycket escape room och då gör jag det escapely, och vi använder mycket Quizlet för att träna ord och begrepp, men egentligen så är det Googles verktyg som går att använda på jättemånga olika sätt.
Och du har ju nämnt lite om hur de kan liksom hjälpa elever, men finns det några andra liksom, hur kan de elever som använder sig av de här digitala verktygen liksom, få bättre förståelse med det de behöver hjälp med?
Ja, de förståelsen är ju dels att man kan få det, man kan lyssna på allting. Och mycket kan ju det hjälpa att man kan både se texten och man kan lyssna. Sen är det ju att, som i matten då, att kunna träna, att man får exempel, det finns filmer och så för att kunna bli bättre och kunna liksom ta hjälp och se och inte bara ska förväntas att man ska svara på något, utan man också kan få hjälp på vägen.
Ja.
Du pratar också mycket om elevernas motivation. Hur kan skolan bli mer intressant?
Ja, vi i skolan är svår nöt att knäcka. Det är ju så att, jag vet inte, men mina elever är så, de vet ju inget annat än att internet har funnits.
Mm.
Och vad gör de på sin fritid? Jo, de är på sociala medier, de ser på YouTube, spelar data, tv-spel. Och man är ju helt van med en helt annan värld. Det är direkt feedback, häftiga miljöer och såna här saker. Så vi har en jätteutmaning. Men det man får försöka göra, som jag försöker göra, det är ju att försöka hitta sätt som är mer kopplade till deras vardag.
Ja.
Det är som en sak, det här med, det finns någonting som heter spelifierat lärande. Det är ju inte det att man ska sitta och spela dataspel på lektionerna. Men det finns ju någonting i dataspelen som gör att man tycker att om man ska klara den här bossen, man vill komma till nästa level, och man som utmanare som triggar att man vill spela de här, och man inte kan låta bli. Och det är de här triggerna, vad är det som kan få dem att motivera det till att vilja vidare? Och en sak, när jag sa tidigare att vi jobbar med levels, vi jobbar med olika nivåer, att man vill klara en svårare nivå. Det är faktiskt en sak som triggar dem och tycker att oj, ja, men jag vill kunna svara på en högre nivå. Vad ska jag göra? Så det är ett sätt som motiverar.
Och jag har kollat lite och vi vill gärna veta mer om det här escape room. Det låter ju liksom superspännande. Hur fungerar det?
Ja, har ni testat något escape room någon gång?
Nej.
Inte, eller jo, jag har testat, men det var väldigt länge sedan.
Ja, för att det första som egentligen kom, som man tänker det här med escape room, fångarna på fortet. Att man blir inlåst och man ska klara någonting på tid och sådana saker, så kan man ju vinna nycklar och det.
Ja.
Idag finns det ju escape room på jättemånga orter också, där man åker dit med kompisar och familj och blir inlåst och så ska man klara det här på det. Vi låser ju inte in våra elever i klassrummet. Det skulle inte vara så bra, tror jag. Nej, men att det, man kan säga så här, det är fortfarande så att det är utifrån läroplanen och det centrala innehållet. Så inleder vi med en story, någonting som motiverar. Det kan vara att någonting har blivit försvunnit eller de ska hjälpa till att hitta någonting. Man kan sätta upp små ledtrådar, någonting så här som triggar, som wow, vad är det här? Lite spännande. Och sen kan det vara, ibland är det helt analogt, alltså bara på papper att man ska lösa. Det kan vara pussel man ska lägga, få fram lösenord och få delar.
Ja.
Och låsa upp ett vanligt kodlås för att få någonting. Och det kan vara digitalt att man ska göra någonting. Det kan vara egentligen vanliga frågor, men att man måste svara rätt för att komma vidare. Och för att kunna låsa upp ett lås för att få kodbokstäver och lösa någonting. Och då blir det här lite samma som i ett dataspel, att man ska klara level, man vill komma vidare. Och då kan det vara samma saker som vi egentligen gör på mattelektionen eller på SO-lektionen i samma frågor, fast man gör det på ett annat sätt som då blir som elevernas vardag lite grann.
Ja.
Med motivationen.
Då börjar vårt avsnitt tillsammans med Ulrika faktiskt komma till sitt slut. Är det någonting du vill prata om eller lägga till?
Men jag tycker ju bara jätteroligt att få förmånen att vara med. För just nu har jag ju själv läst och skrivit, men jag har ju också varit jag har varit med på väldigt, väldigt många dysleximässor och fått ha förmånen att få lyssna på väldigt många bra föreläsare som har gett mig tips så jag kan ta med mig till min undervisning. Så jag tycker det är så bra att ni har den här formen, att alla kan få möjlighet att lyssna på er och få med sig tips och idéer, både föräldrar men även lärare och så.
Ja. Nej, men det är ju så underbart att liksom få lyssna på dina erfarenheter. Och det är stort tack till dig och allt det du har delat med dig. Och vi hoppas att ni, våra lyssnare, har fått lära er något nytt. Om några lyssnare skulle vilja kontakta er, hur skulle de göra det bäst?
Ja, de flesta lärare brukar hitta mig via Ullis skolsida. Det är både mitt Instagram och min hemsida. Så att, brukar man skriva det så brukar det komma upp, så brukar man hitta. Så får man jättegärna skicka och ställa frågor.
Tack även till dig som har lyssnat. Har du några idéer på vem vi ska intervjua eller frågor, snälla kontakta oss på hej@fdb.se. Följ oss gärna på Instagram, Dysselpodden, och vi finns där poddar finns.